Men jag tror ju man har sett den här stora vinsten i att, ja, men tittar man på lite trygghetsenkäter och sådana här saker, det händer mycket konflikter. Ja, men det händer mycket konflikter vid övergångar. Omklädningsrum som vi var inne på tidigare är otryggt. Men det är ju också rasten. Det är ju på rasten det händer mycket konflikter. Jag tror inte det händer särskilt mycket konflikter just i klassrummet. Alltså man tänker i det stora hela. Utan det är mycket rasten. De kan ta med sig lite gruff och sånt in. Om man tittar man på, de behöver ha en meningsfull tid på rasten. De behöver ha något att göra. Det ska hända lite saker. Som man sen då har sett i en stor vinning i själva skolarbetet. Sen när de kommer in efter rasten.
Småbarnsförälder, heltidsjobb som förstelärare och strongman. Den ena mer utmanande än den andra. Det är dock ingen match för dagens gäst som har lyckats balansera samtliga parallellt. Dagens gäst fick 2021-priset som Sveriges starkaste man och är därför även Sveriges starkaste lärare. Han heter Marcus Yngvesson, han är förstelärare i fritidshem och Sveriges starkaste lärare. Temat för dagens avsnitt är en aktiv skola. Innan vi drar igång med samtalet vill jag påminna dig om vårt nyhetsbrev. Där kommer jag dela nyheter, sammanfattningar och insikter från varje avsnitt. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Hedi Mubarak. Marcus Yngvesson.
Ja.
Roligt att träffa dig idag. Jag fick reda på att vi jobbar ju ett stenkast ifrån varandra.
Ja, eller hur, va? Vi är ju praktiskt taget grannar, jobbgrannar.
Mer eller mindre. Ja. Och det känns väldigt roligt att vara här på er skola idag och ha det här samtalet. Och innan vi börjar, jag är ett fan av ditt arbete. Och det är inte skolrelaterat, du gör säkert jättebra jobb där också. Men det är ju att du är strongman,
ja,
som man kallar det. Så du, det är en stor del av ditt liv, vi kommer komma in på det, men vi kommer fokusera mest på ditt arbete som lärare och förstelärare i fritidshem.
Ja.
När jag satt och pratade, tänkte på, för jag tänker mycket kring de här intervjuerna innan jag har dem, och både du och jag är småbarnsföräldrar, så du har ju tagit
i och med att du gärna ville ha en fysisk, och det köper jag ju till fullo, och särskilt när du bor i Linköping också, att jag har just det här fysiska mötet. Jag är ju van, jag har ju spelat in mängder med poddar, men då gör man det digitalt liksom via någon plattform liksom, och det kan man göra i princip när som helst. Ja, men nu har barnen gått till aktier, vi kan köra det på onsdag klockan 8 på kvällen. Det tar liksom, ja, men det tar den tiden det tar att spela in samtalet. Det här när vi ska ta oss någonstans blir ju lite, ja, apropå med barn och att man har sin idrott att ta hänsyn till, så blir det ju lite knivigare, men det blir ju desto bättre när man väl får till det, tänker jag.
Helt annan kvalitet. Och det här mötet blir helt annorlunda.
Ja.
Jag har ju sett ditt avsnitt gjorde med Mauri.
Ja, precis.
Och är fascinerad över din kost. Och jag vet ju att det är en central del i ditt arbete.
Ja.
Och jag satt och tänkte, betalar han dubbelt för pedagogisk lunch eller är det bara enkel?
Väldigt rolig fråga.
Eller hur?
Ja, absolut.
Hade det varit hade man varit på en tillräckligt skitnödig skola, så hade man kanske till och med tagit upp det med facket. Så här, den här killen äter dubbelt så mycket som han borde äta. Han borde betala dubbelt så mycket. Men skämt åt sido, jag är övertygad om att du är väldigt bra kompis med lunchpersonalen.
Absolut, de fixar en liten julgåva här nu faktiskt. Så jag behöver bara betala en pedagogisk lunch, vilket man är väldigt tacksam över. Ja.
Men vi kommer in på det här med Sveriges starkaste man.
Mm.
Du har ju fått titeln 2021, var det. Och jag undrar bara så här, du är ju idrottslärare också, 50% så som jag tolkar det.
Jag har jobbat tidigare 50%, ja. Så egentligen det här läsåret, ska jag dra en liten, bara en kort, vad jag gör på jobbet?
Absolut.
Ja. Men som sagt, Marcus Yngvesson heter jag. Jobbar på Blästaskolan som förstelärare i fritidshem och idrottslärare har jag. Så jag har fritids och idrott som profession, om man säger. Men från och med det här läsåret, egentligen från och med förra läsåret, så har jag hand om all rastverksamhet. Vilket har gjort då att jag har ju tappat är väl fel ord att säga, men jag har ju betydligt mindre idrott, och det har ju så här successivt, och det har ju varit ett medvetet val när jag fick den här chansen att göra om rastverksamheten på vår skola tillsammans med min kollega som heter Albin. Så var ju det otroligt spännande att få jobba i ett sånt team som två, vi jobbar ju väldigt, väldigt tätt med att utveckla vår restverksamhet, så känns ju det som en ny grej. Jag tog examen 2017 och jobbat då som idrott- och fritidslärare sedan dess, och jobbat ganska mycket idrott, så alltid åtminstone 50% idrott. Så det var lite kul att göra något annat faktiskt, så nu har jag haft idrottsteori i årskurs 6 då, som idrott egentligen, så inte varit någonting knappt i idrottsfonden just det här läsåret, förutom när det har fattas lite folk och sådär som man har hoppat in, så gör man ju det. Men det är ju lite kort vad jag jobbar med egentligen. Men åter till din fråga nu då, vad ställde du för fråga?
Ja, frågan var, på vilket sätt har det här med starke man och strongman påverkat din roll som lärare?
Ja, men det är intressant. Jag har ju, och ända sedan som jag började jobba, som jag sa 2017, så har jag hållit på med strongman. Jag har ju tävlat i kraftsport sedan 2012. Jag började med något som heter styrkelyft först ett par år. Sen har jag tävlat i det där strongman sedan 2014. Så det har ju varit en central del i mitt liv under väldigt lång tid. Jag menar, nu gick vi precis in här i 2024, så det betyder ju att jag har tävlat i 12 år. Och jag blir då 31 i år, så det är ju hela mitt vuxna liv egentligen har jag ju tävlat i kraftsport. Så det har ju varit en del av min identitet. Så det är svårt att säga hur mycket det har påverkat min... Det är klart att eleverna tycker att det är häftigt. Alltså något som fascinerar, och det var ju det, mycket av det varför jag gjorde att jag började. Jag har ju fascinerats under hela mitt liv av styrka. Jag kommer ju från en gård mitt ute i skogen i Småland där styrka har varit en central del eftersom man har jobbat med kroppen. Man har ju hjälpt min far och mina storebröder ute i skogen med att bära stockar och såga liksom träd och... Ja, men ta bort stenar från åken liksom. Det har ju varit en central del. Och just det där när man har två storebröder också, de är 6 och 8 år äldre än mig, så har man ju en otrolig nackdel i styrka, man tänker då, när man själv började hjälpa till. Och då var de ju betydligt äldre, vilket sporrade mig, och de har ju alltid varit starkare än mig fram till dess att jag då själv blev vuxen och började själv tävla. Nu är jag ju då, ja, men jag skulle ju säga bra mycket starkare än mina storebröder nu, eftersom jag också då har vunnit Sveriges starkaste man. Så det är ja, men det har varit en resa, och i och med detta så fascineras ju andra barn och unga också av det här med styrka och liksom...
För det är väldigt visuellt, alltså man ser ju
ja,
på
ja,
det.
Men ja, precis. Ja, men precis, för det är ju det också, men precis, man ser ju på att jag är ju kanske större än en medelsvensson, så att säga, såklart, och man märker det i matsalen såklart med mina stora portioner, och vilket är ju något som eleverna tycker är väldigt roligt, även om de har sett mig varje dag liksom och de som är lite äldre har sett mig flera år, de blir ändå så här: mycket du tar mackan, och vad kommer du orka allt det där liksom, du kommer behöva en större tallrik och vad det nu kan vara. Och kollegor brukar ju skoja med att ja, men du får ju ta sist, det är ju en sån här klassiker. Ja, nu är det bäst att vi går före mackan, annars så tar han upp all mat liksom, det finns inget kvar till oss. Ho, ho, ho. Ja, men så här lite roligt. Så det är ju kul, och jag tycker om att involvera och visa mina elever vad jag gjort. Så jag har ju visat en hel del filmer, och nu florerar ju, som du sa, som Mauri, som i princip alla unga har sett liksom, vilket är jättekul att få visa upp vad är det man egentligen gör och inspirerar. Och det i sig inspirerar ju till att, eller hoppas jag inspirerar till att röra sig och vara aktiv, ha en aktiv vardag liksom. Så det har väl absolut påverkat och hjälpt till. Alltså att jag...
För jag tänkte, det är lite samma, jag är med om liknande grej, och det är, jag gillar att bygga saker och jag är tekniklärare.
Mm. Ja, just det.
Precis samma sak som du är idrottslärare och fokuserar på sport, det ger någon form av legitimitet.
Ja.
Ingen kan ifrågasätta,
nej,
när
det.
Du pratar om, nej. Så ingen kan ifrågasätta när du pratar om kost,
nej.
Sömn,
nej,
och
nej,
sådana,
nej, precis.
Och de vet att det är en väldigt stor del av ditt liv.
Ja, just det, men precis, men verkligen så.
Jag vill börja med att prata om barn och rastgården.
Ja.
Och vi vill prata om det här med organiserad rastverksamhet.
Kul.
Innan du började, eller vi hade börjat, i början där så pratade du om att du fick en specifik roll i att organisera rastverksamhet.
Just det.
Och det är någonting som har kommit på senare tid.
Mm.
Vi har ju vissa som har verkligen banat vägen. Gustav Sund är ju en av dem som verkligen...
Ja, stor inspiratör, ja.
Ja, shoutout till Gustav. Det är han... Han har ju en väldigt stor verksamhet, och det är ju väldigt roligt att se att även andra kommuner och skolor tar det här seriöst.
Ja, ja.
För det här var inte någonting man tog seriöst förr.
Nej.
Så hur ser du på den här utvecklingen?
Ja, men det är ju verkligen något som har skett. Alltså bara tittar jag och lite om man vidgar blicken lite runt Linköpings kommun också, känns det ju som att de flesta skolorna har verkligen börjat ta det här på allvar de senaste... Ja, men egentligen bara senaste åren, och vi har gjort en jättesatsning då, att det är ju jag och min kollega Albin som är huvudansvarig för rastverksamheten, och ja, men då har man satt nu två personer till att jobba med detta liksom under dagtid, egentligen under hela förmiddagarna och även under lunchrasten då såklart, där det är som mest tid. Men jag tror ju man har sett den här stora vinsten i att, ja, men tittar man på lite trygghetsenkäter och sådana här saker, det händer mycket konflikter. Ja, men det händer mycket konflikter vid övergångar. Omklädningsrum som vi var inne på tidigare är otryggt. Men det är ju också rasten. Det är ju på rasten det händer mycket konflikter. Jag tror inte det händer särskilt mycket konflikter just i klassrummet. Alltså man tänker i det stora hela. Utan det är mycket rasten. De kan ta med sig lite gruff och sånt in. Ja, om det tittar man på. De behöver ha en meningsfull tid på rasten. De behöver ha något att göra. Det ska hända lite saker. Som man sen då har sett i en stor vinning i själva skolarbetet. Sen när de kommer in efter rasten. Så vad vi har gjort är ju att försöka inspirera mycket på rasterna. Vi har ju kört mycket det här med, vi spelar in en film varje vecka. Vi kallar oss ju själv för Rastkungarna, jag och Albin. Och vi spelar in en film varje vecka där vi går igenom lite vad händer på rasten den här veckan. Vi har ens vad vi kallar för veckans challenge, alltså veckans utmaning som vi har en gång i veckan. Där alla elever från förskoleklass upp till år 6 har chansen att göra den här utmaningen. Vi har ett, det kan till exempel vara ett som vi kallar för rastkungsracet. Då har vi speciella cyklar. Så bygger vi en bana, så ska man cykla den här banan liksom snabbast, eller man ska cykla den på en viss tid, vad det nu kan vara till exempel. Och så tävlar de lågstadiet för sig, mellanstadiet för sig och förskoleklass för sig, för de har en egen rastgård då. Och det här bara för att inspirera och bjuda in ännu mer till rörelseglädje. Vi försöker ju ha mycket av de här utmaningarna att vara just rörelse. Men vi har även det här att kapla challenge kan det vara. Man ska bygga ett så högt kaplat med kaplastavar, så högt ton som möjligt på 2 minuter. Så vi försöker ju också såklart ha en variation, för vi vill ju så många som möjligt ska vara med. Och på de här veckans challenge har vi ju en otrolig mängd som är med. Och det är så roligt att se att i kön så är det från årskurs 1, för förskoleklassen har en egen rastgård, om man säger. Så från årskurs 1 till årskurs 6 som är med i den här liksom. Så det blandas, så skolan, eleverna får blandas i den här aktiviteten eller i rastaktiviteterna. Och sen den här filmen som vi filmar då berättar vi, ja, men hur gick det förra veckan på challengen, hur gick det förra veckan på rasten, vad händer nu nästa vecka? Och så kanske vi gör något roligt litet klipp, vi har någon liten följetong och vi spelar lite som lite teater och sådär. Och den här filmen gör vi ju också för att knyta i samman skolan. Vi gör ju så att alla från förskoleklass upp till år 6 tittar ju på samma. Vi har även anpassad grundskola här på Blästaskolan, så de får ju också se den. Vilket gör att det knyter samman skolan. Så på måndag morgon så tittar alla på den här innan rasten, den här rastkungfilmen, som berättar vad som hände, vad som har hänt och gärna något kul. För det här knyter samman och man har eleverna har en förväntan på men vad händer nu. Nu inför jul så gjorde vi en julkalender, det gjorde vi även förra året, där vi gör en helt egen men egen story liksom, som där det händer olika saker, och det bygger också upp den här förväntan och den här gemenskapen i skolan, vilket också gör att när de kommer ut sen på rasten på måndag morgon, då har alla sett samma film, alla vet lite vad som händer ute på rasten och vad de kan förvänta sig av vad veckans challenge blir. Vi gör även i den här filmen, vi jobbar mycket med film, för vi tycker det här visuella blir, det är lätt att fånga eleverna i det här, för de konsumerar, vi har ju varit inne på skärmtid, så det här blir ju ännu mer skärmtid, men det är ju också på ett sätt att fånga upp dem, att informera. Har det varit till exempel, vi hade lite, ja men det har varit lite bråkigt på innebandyplan när vi körde innebandy, ja, då gjorde vi en film om, som visar hur, vilka regler vi har, vad vi har att förhålla oss till, vad som händer om man bryter mot reglerna. Det kan vara olika saker, man får sätta sig och vila, eller så kan det vara så att man inte får vara med under flera raster. Men allt för att liksom göra det begripligt för eleverna ute på rasten. Så vi jobbar väldigt mycket med det här visuella, att visa och så att de vet vad de förväntar, och vad de kan förvänta sig när de kommer ut på rasten. Så det är verkligen något vi brinner för och något som är väldigt, väldigt roligt. Man får ju leva ut liksom sin sin dolda skådespelardröm liksom också i de här filmerna. Det är väldigt, väldigt roligt, som jag tror också smittar av sig hos eleverna. Så det är ett... det har varit ett stort projekt, och med detta så har vi även gjort en ny lansering med givna rast. Men du vet, rastvärdar är så här klassiskt. Ja, men man har ju vuxna som är ute och rastvärdar. Förr kallades det ju för rastvakt liksom. Men nu har man gjort det lite fina till rastvärdar. Man går runt och kollar så det är bråk och inte. Vi har ju valt en liten annan approach som vi också fick och tog inspiration från Himnaskolan i Lingen, där man har givna rastvärdsroller. Så vi har olika färger på västarna på de vuxna då, som har en given roll. Och det kan vara till exempel att spanaren är en. Den har en viss färg, då går den runt liksom, som lite mer som en helikopter. Den cirkulerar runt skolgården och tittar liksom, lite som en hök kan man säga. Vi har något som kallas för hjälparen. Den har en aktiv roll att hjälpa elever in i lek. Om man märker att någon, men den här går själv. Självklart pratar man ju med eleven innan och kollar det. Ibland kan det vara så att den vill vara själv, men man pratar med den här eleven och försöker få in den i aktivitet och hjälpa den också stanna kvar i aktiviteten. Och sen har vi en som är väldigt populär hos vissa vuxna och lite jobbigare för andra. Det är ju själva lekaren. Den får släppa allt ansvar men bara vara med och leka med eleverna. Och kör de kul, ja men då är den med och kör kul. Alltså, så vi har jobbat väldigt aktivt med att få till en bra struktur egentligen på våra raster. Så det var en liten genomgång där med rastverksamheten.
Väldigt många frågor som dök upp här. Nu ska jag försöka organisera mitt eget huvud.
Kör igenom hela klubben, ja.
Min första fråga är, har det varit en stor utmaning att få med så många barn som möjligt? För traditionellt så finns det en stor risk för att grabbarna springer till fotbollsplanen och sen händer det inte så mycket mer. Men har det varit en utmaning för er att få med hela skolan i det här?
Nej, både ja och nej. Vi har ju valt att fokusera på den här just veckans challenge. Vi erbjuder ju ibland andra liksom aktiviteter också, men som är lite. Men vi har ju valt att just de här läsåren att verkligen fokusera på den här veckans challenge som är under hela, oftast har det varit nu på onsdag under hela lunchrasten. Så vi kör den här i 2 timmar i sträck liksom och betar igenom alla. Vilket har gjort att det blir ju en liten hype över hela veckan. Vad blir veckans challenge? Vad blir den? Så barnen går ju nästan lite och längtar liksom till den här. Vad blir den här veckan? Och då får man ju verkligen med sig. Så alla, vi bygger ju upp den här förväntan. Sen hade det hade ju inte varit lika lätt att få den hypen om vi skulle köra veckans challenge måndag till fredag. Vi väljer ju nu att göra den här stora grejen en gång i veckan för att verkligen få med alla. Och sen så försöker vi portionera ut lite mindre aktiviteter. Vi har det uppstyrt. Vi har till exempel ingen boll på förmiddagsrasten, utan då har vi erbjuder vi inget fotbollsspel eller innebandyspel, för det tar ju gärna lätt över och stora delar av skolgården också. Vi har ju fotbollsplanen är precis utanför eller på skolgården, så har vi valt att inte ha den, utan då har vi lite andra, då kanske vi kör rutan på olika ställen. Så vi försöker ju portionera ut lite olika aktiviteter, och vi har ju, och det är jag och Albin då som ställer ut vad det är för utrustning, eller man ska säga, som eleverna har från rastborden. Som vi också ibland försöker variera. Det är sandleksaker och stylter och vad det nu kan vara liksom, och hoppstylter och sådär. Så det är ju. Så jag tror mycket på den här liksom också variationen i att det händer, och den här stora aktiviteten en gång i veckan bygger mycket på att bygga upp för den förväntan.
Du nämnde lärarna.
Mm.
Det är, om vi tittar återigen. Vi backar bandet.
Ja.
Så har ju inte de här typen av aktiviteter fått så mycket uppmärksamhet.
Mm.
Men jag undrar, hur har det sett ut nu? Hur, på vilket, har det varit ett stort engagemang från lärarna? Har det varit ett motstånd? Kolla, det här är min rast, jag vill ha den för mig själv.
Mm, mm.
Eller hur har den balansgången varit?
Nej, men det har inte varit något särskilt motstånd, tycker inte jag. Utan snarare egentligen tvärtom. Att det har varit lite mer begripligt, och man vet. Även som vuxen vet man vad som förväntas av mig nu när jag kliver ut, när jag har den här givna rollen. Jag är spanaren, jag är hjälparen, eller jag är lekaren. Innan var det med, jag är rastvärden. Ja, men vad menas med det? Ja, jag går runt, kollar så ifall någon slås eller ifall det blir bråk. Det var ju i princip det man kanske kollade. Nu finns det ju en arbets... Vi har ju satt upp liksom en lapp med arbetsbeskrivning. Det här står för hjälparen. Det här står för spanaren, det här står för lekaren. Det är de här grejerna du förväntas att göra. Så jag tror det snarare har blivit en lättare liksom begriplighet för rastvärdsuppdraget, att man får en given roll, vilket också är lättare att gå in i den här rollen, tror jag. Annars är det där så abstrakt och även som vuxen att ja, men jag fattar ju, när jag är ute och rastvärdar så ska jag ju kolla efter de här, jag ska ju bryta konflikter, jag ska ju hjälpa om någon slår sig och plåstra om. Men jag tror det här har blivit ett
lärarna list, liksom. Har insett vikten av det.
Ja, det tror jag absolut. Och jag menar, lärarna är också väldigt mån om att det ska vara bra raster. För de får ju in det i klassrummet. Alltså det är inte så att barn och elever släpper det. Bara, nu ringde det in så. Nu.
Ska vi dra ett streck över det här?
Ja, men precis. Nej. Utan det följer ju med in. Så det tror jag ju en... Så det inser de ju absolut vikten av att ha värdefulla raster för våra elever.
Jag läser en krönika. Titeln lyder som följande. På rasten är han kung, men i klassrummet är han dum i huvudet. Och jag tycker det är en väldigt intressant titel. Ann-Marie skriver krönikan med namnet då. Och hon beskriver pojkar som hamnar utanför undervisningen och klyftor som skapats i våra klassrum. Du har ju med stor sannolikhet träffat sådana här pojkar i din situation, i din arbetsroll. Hur kan en person i din roll, som är väldigt mycket ute på rasterna och har mycket informella samtal med sådana här pojkar, hur kan en sån person hjälpa till att få in den här pojken i klassrummet igen?
Det är ju sånt finns ju säkert på alla skolor, liksom, en sånt där att då tror jag ju, alltså det handlar ju om, vi jobbar ju så mycket på med relationellt perspektiv, att man ska ju ha en, du måste ju ha en relation till eleven för att kunna göra någonting, liksom. Och särskilt en sån här elev, liksom, då, som gärna, ja, men som artikeln beskriver, är kung ute på rasten, men så har det problem sen inne i klassrummen, kan inte följa, alltså kan inte sitta på sin plats, så kanske en sån elev som gärna kan hamna lite utanför i ett eget rum, liksom. Så där tror jag mycket handlar om relationen, och jag och min kollega som träffar alla elever ute, liksom, hela tiden. Och i det forumet då, ute på rasten, där han då, som i den här artikeln, är kung. Men väldigt framåt och sådär. Då är det nog väldigt lätt också att fånga den här. Den här kommer nog kunna vara med mycket i våra aktiviteter. Vilket också gör att man får en väldigt bra relation. Så där tror jag att man kan följa med in efter rasten. Alltså bara, och liksom fortsätta med det här... positiva feedbacken, ja, det var bra, det gick på veckans challenge, vad kan nu vara, liksom, och sen fortsätta med det så att det liksom hänger med även in efter rasten, den här positiva känslan, och försöka bygga på den och de här positiva stunderna som förhoppningsvis kommer på rasten, att man bygger vidare på det och så att det lyckas följa med in i klassrummet och att man blir lite som en ledsagare in, för när rasten är slut så har ju vi, ska vi bara plocka ihop lite, det finns ju alla möjligheter till att göra det, att följa med in i den slussningen. För återigen så är ju också själva bytet för elever, alltså själva, vad heter det när man går från en plats till en annan, själva förflyttningarna.
Övergången.
Övergångar, tack. De är ju tuffa och svåra för väldigt många. Så att bara få en lite mer hjälpande hand i just övergångarna, så tror jag att det skulle kunna göra det mycket, mycket enklare för den här eleven.
Verkligen. Och det är komplexa frågor här. Det är verkligen inte lätt.
Nej.
Med sådana situationer.
Nej, men så är det. Finns ju inte bara ett rätt svar, liksom.
Jag vill prata om lite mer dystra nyheter. Och jag vill att vi zoomar ut lite. Tittar mer nationellt.
Mm.
Och det var en artikel som kom ut som var att det finns uppror bland lärare i fritidshem. Jag är inte, i och med att jag inte jobbat med fritidshem, jag är inte så insatt, så det har varit väldigt intressant att läsa på om de här frågorna.
Just det.
Och den här artikeln beskriver att 25% av lärarna i fritidshem har lämnat yrket.
Mm.
Sen står det att det finns väldigt mycket som inte funkar för den här yrkesgruppen. Och jag vill bara säga att innan vi kommer in på de här frågorna, vad jag hör att det är väldigt mycket som funkar för dig.
Mm.
Och det är på grund av, min gissning är att du har backning uppifrån.
Mm.
Att det finns personer på den här skolan, i ledningen och till och med på kommunnivå som skapar strukturer för dig så att du ska lyckas.
Mm.
Men när du hör att 25% av lärare i fritidshem, du är ju första lärare i fritidshem, har lämnat yrket, vad tänker du när du hör en sån siffra?
Nej, det är ju fruktansvärt, alltså, för man har ju ändå gått igenom en lång liksom universitetsutbildning. Du har säkert tagit lite studie. Alltså det är mycket runt omkring där också som man offrar för att göra det. Tatt, kanske lite studielån. Så det ska ändå mycket till att man väljer att lämna ett sånt yrke när man ändå har gett sig in och pluggat och ja, men du vet, du har gått igenom en helt utbildning, så har klarat alla tentor och allt sådär. Så det ska ju ändå mycket till att du väljer att lämna ett sånt. Eller så, jag bara ser till mig själv att det skulle ändå behövas mycket för att jag skulle ta steget att lämna liksom just för andra omställningar, vad säger jag, andra förutsättningar och så vidare. Så, men det är ju svårt, alltså fritidshemmet, det blir ju det är ju skolan som är liksom med dess krav, det är ju det som blir i fokus i de flesta debatterna. Och jag menar, jobbar man på fritids, ja, men då har man ju antingen då, jag tror mycket också är tiden på fritidshemmet är så dum på det sättet att vi har morgonomsorg, vi har ju elever från klockan 6 på morgonen till klockan 6 på kvällen, kan man säga. Det är ju ett väldigt långt tidsspann. Jobbar du heltid så du kan ju inte bara jobba mellan 6 och 8, för sen är ju skolan, för sen vad ska du göra resten av tiden? För fritidshemmet sen börjar ju inte kanske då förrän klockan 1. Då har vi liksom ett tidsspann däremellan, och det där tror jag också mycket är att då blir det många som jobbar och som resurser kanske när man jobbar på fritidshemmet. Jag är ju utbildad då fritids- och idrottslärare. Så i början så hade jag ju idrottslektioner. Jobbade ju 50% som idrottslärare. Då hade jag ju idrottslektioner. Och det kände jag att den kombinationen, den var inte helt enkelt. Och med det menat att idrottslektionerna, man satsar ju så mycket. Man har ju som mest energi kanske början av dagen. Alltså så är ju vi och vuxna också. Och under dagen man hade lektion efter lektion med idrott liksom, och sen skulle du på fritidshemmet. Det är väldigt lätt att man är väldigt dränerad innan man ens börjar sitt pass på fritids. Och det tror jag är ju ett jätteproblem. Och har du jobbat som resurs, kanske du jobbat i samma klass, det har varit mycket konflikt, det har hänt mycket saker. Tiden läggs ju väldigt mycket i skolan, även som för dig som jobbar på fritids också. Så när väl fritids börjar sen, så är det ju många kollegor som är dränerade på energi helt enkelt. Och då ska man liksom börja med den verksamheten som man kanske egentligen är anställd i från början. Alltså du jobbar på fritids, men för att fylla ut din arbetstid så behöver du ju vara i skolan också. Så där tror jag också är ett stort problem. För pratar jag med kollegor som har jobbat väldigt länge, så har det ju varit att fritidshemmet hade ju egna lokaler tidigare. Eleverna gick ju till en annan plats. Man jobbade liksom i den verksamheten under dagen när de var i skolan. Så fixade man. Det var mycket, mycket mer planeringstid. För jag menar, det, jag läste ju också den artikeln och det är ett litet krav man skulle skriva under, att det skulle vara åtminstone 5 eller om det var 6 timmar planeringstid. Så ser det ju inte ut på många skolor, kan jag säga. Så på planeringstiden för fritidslärare är ju väldigt, väldigt lite, med tanke på också den tiden och den verksamhet som man vill bedriva på fritids. Så jag tror den här kombinationen är liksom lite arbetstid, man känner inte att det finns tiden. Skulle en lärare vara borta, ja, men då är det ju en fritidslärare i så fall som tar klassen. Vi har ju aldrig tvärtom. En fritidslärare borta, det är ju aldrig en... Det finns ju inte en lärare som jobbar sen på fritids. Och det har att göra med kanske lite olika arbetsavtal och lite olika sådär. Vi jobbar ju oftast, vi har ju inte ferietjänst som jobbar på fritids, utan man jobbar ju sina 40 timmars veckor. Lärare har ju något annat, så det kanske är lite sånt också. Men det där gnager ju också lite, det märker jag ju att hos kollegor liksom, att man får inte den uppbackningen, utan man själv ska kunna ta... Är jag resurs, ska jag kunna ta klassen liksom, om läraren är sjuk och så vidare eller sådär. Men fattas det kollegor på mitt fritidshem på eftermiddagen, då lämnas man ju lite ensam med det liksom. Det finns ju inte den, blir ju inte samma uppbackningen, för att skolan prioriteras på ett annat sätt lite, och så är det.
Och jag hoppas ju att vi pratar om det här skiftet som har skett i svensk skola, att man ser det här yrket på ett helt annat sätt nu. Jag hoppas att det kan förändra de här situationerna vi pratar om. För precis som barn behöver vi någon form av förutsägbarhet. När man kommer till jobbet, man vill ungefär veta vad det är som sker. Och när jag läser den här artikeln, jag får en bild av Det är väldigt rörligt.
Mm, ja, absolut.
Och
ja.
Det skulle vara jättejobbigt för mig. Ja. Jag hade tyckt att vara så här, okej, vad händer idag då? Ska jag få göra de här aktiviteterna jag hade planerat?
Ja, ja.
Ska jag vara resurs? Ska jag vara vikarie? Mm, mm. Eller ska jag hantera den här konflikten? Vad är det jag ska göra egentligen? Mm, och det blir som att varje dag är en, vad ska man säga, det är som att komma till en ny arbetsplats varje dag.
Ja, visst. Nej, men så kan det verkligen se ut. Ja.
Den frustrationen förstår jag. Sen nämner du det här med prioriteringar. Man har ju inte riktigt prioriterat den här rollen tidigare.
Nej.
Och därför förstår jag just det här med att en fjärdedel vill eller har lämnat och så vidare. Att man känner sig inte viktig.
Nej.
Man känner sig inte uppskattad.
Mm.
Och som jag sa, jag hoppas att den här förändringen som sker ska ändra de här tankeställningarna kring det här med fritidshem.
Mm.
Sen vi kan ju ta några, för det var ju några förslag. Planeringstiden tog det ju till exempel. Så här förslag som kan förbättra det.
Ja, precis.
Det är så att det ska finnas tydligare reglerat samverkan mellan fritidshem och skola.
Mm.
Finns det ett, nu vet jag att det inte finns ett glapp här, men tror du det finns ett glapp om man tittar nationellt mellan skola och fritidshemmet däremellan, deras olika roller?
Jo, men det tror jag. Det tror jag. Faktiskt. Det som vi har jobbat med här för att minska liksom ett sånt glapp, det är ju mycket att vi har vad vi kallar för teamträffar. Då träffas liksom lärarna plus resurser som är då fritidslärmen, som kanske är resurser under dagtid, så att man har den här samverkanstiden att kunna diskutera, ja, men elevgruppen eller vad nu kan vara tillsammans. För det tror jag är ju väldigt viktigt, för vi har ju samma elever på fritidshemmet på eftermiddagen som lärarna har under dagtid, liksom, om man har samma årskurs. Då vi har ju åldershomogent på den här skolan då, så ettorna har ju ett fritids, tvåorna har ett fritids och så vidare. Så där blir ju det där samtalet otroligt viktigt, att man får den möjligheten till det samtalet, att för den här, en elev som fungerar si under skolan kanske fungerar så på fritids. Det kan ju se väldigt olika ut. Och då behöver man ju utbyta de erfarenheterna och vad som fungerar. Det här fungerar för oss på fritids som när det blir så här. Ja, men då kanske vi är, men varför säger att vi inte kan göra det i skolan också? En sån liksom anpassning eller vad det nu kan vara. Eller vi gör en sån anpassning i skolan. Ja, varför kan inte vi göra en sån anpassning på fritids? Så det tror jag är superviktigt, att man talar, att många gånger man har ju samma elever. Och att man då kan ta hjälp av varandra också och utbyta de här erfarenheterna och utbyta vad som faktiskt fungerar eller vad som inte fungerar. Och vad som inte fungerar där kanske fungerar där. Alltså, är du med? Så det är den liksom, det behöver inte se ut, det är inte svart och vitt på det sättet, utan det är ju, så det tror jag är ju otroligt viktigt, den samverkan mellan fritids och skola, och att den tiden finns. För annars så blir det ju ännu mer uppdelat än vad det faktiskt är liksom. Utan det behöver ju vara mer, ja, mer tid att utbyta de här erfarenheterna tillsammans, helt enkelt.
Att skapa en arena för diskussion.
Ja, precis. Ja.
Jag vill skutta vidare och diskutera idrott och hälsa, vilket du faktiskt undervisar i och har erfarenhet av. Du var med i en artikel som det stod, artikeln heter Sveriges starkaste lärare, tror jag den hette.
Jo, men det kan
och du undervisar ju lågstadieelever.
Låg och mellan.
Låg och mellan.
Ja, men jag träffar ju framförallt lågstadie eftersom jag jobbar då på fritids också. Men det är, jag har ju haft mellanstadieklasser, om man säger, också idrott då.
Just det. Och det finns ett citat i den där du säger att barnen är förväntansfulla och taggade när de väl har idrott. Och när jag läser det så tänker jag, något måste ha hänt emellan, låg och mellan, tills när man kommer till hög och gymnasiet. Att det här, den här instinkten, att de är taggade, förväntansfulla, det droppar.
Mm.
Det försvinner lite. Och jag vill bara, jag undrar, har du tänkt på de här frågorna och vad tror du händer däremellan?
Ja, det är jättebra frågeställning, för tyvärr så kan det väl börja att krypa ner lite i åldrarna också, det där. Det är ju fortfarande så att de är förväntas, och det blir en, jag tror mycket också så här i de låga åldrarna, att det blir ett bryt från liksom klassrummet. De sitter ju i princip bara i samma klassrum och på sin plats. Här blir ett bryt, man kommer till något annat ställe, du ska få upp och röra på dig. Och där är ju väldigt viktigt att man, tror jag, fokuserar på rörelseglädje. Alltså framförallt i de låga åldrarna, att det ska vara begripligt och de ska veta. Inga långa fadäser med liksom genomgångar och svåra instruktioner och komplicerade lekar. Utan jag tror att den tiden man väl har i idrottssalen, där behöver det nästan vara lite full fart liksom, för att de verkligen ska få ut sig sin energi och få röra sig, och att så många som möjligt får röra sig. Jag vet ju, vi jobbade mycket under utbildningen med kö, när det blir köer i olika lekar, ja, men då behöver man ju tänka till lite. Finns det någon aktivitet man kan göra i kön? Jag menar,
klassiska hinderbanan.
Ja, men exakt, och hinderbanan är ju sånt som är, det är ju en favorit. Många älskar ju, framförallt i de låga åldrarna, älskar ju hinderbanan. Och vi har en liten begränsad idrottssal liksom. Vi har ungefär en badmintonplan i storlek liksom, lite större ut med sidorna då såklart. Men lite begränsad ändå, så där får man ju verkligen tänka till att med hinderbana, så att gör jag det här hindret, kommer det här bli ett stopp nu, eller så kommer man måste ha ett tydligt rörelse, alltså ett flöde i liksom själva aktiviteten. Sen varför det blir så att det liksom trappas av, alltså jag vet inte, det är jättesvårt att säga, för jag har ju inte mycket erfarenhet av, eller ingen erfarenhet egentligen av högstadie och gymnasium och sådär, så jag vet inte, när jag själv gick i högstadiet så var det fortfarande det, men det var ju också den lite kulturen i den klassen jag hade, att rörelse var viktigt och att vi var många som höll på med idrott och på fritiden. Så jag tycker det är, nej, det är svårt att säga, ja.
Jag har en teori.
Ja.
När du satt och pratade nu, satt jag och tänkte, kan det vara så att för kraven på en högstadielärare är mycket högre när det gäller teori än vad det finns på dig i låg och mellan?
Mm.
Så det är mycket mer teoretiserat i många årskurs 9 har till exempel den här hälsodagboken som
just
de håller
det.
På med.
Ja, just det.
Kan det vara så att man har tappat fokus på rörelseglädje och på grund av, och det är inte lärarnas fel, utan på grund av kraven som finns på
just
teori,
just det.
Att man tappar där. Det blir som att gå från ett klassrum till en annan. Tror du det kan vara något sånt?
Ja, säkert. Och som sagt, jag har ju då idrottsteori i årskurs 6, och de har ju då 2 ordinarie idrottslektioner. Jag tror de är 50 minuter styck i salen. Där blir ju fokus bara på rörelse. För sen har jag en halvtimme i veckan med vardera klass då, med just idrottsteorin, där jag kan köra liksom den biten. Så då låter ju det som ett bra upplägg. För jag har ju varit lite inne på om man skulle försöka få ut den där halvtimmen på ordinarie, de här 2 lektionerna, förlänga dem och så blanda in lite teori. Men det kanske inte är så dumt att man har en liten tid där man bara fokuserar på teorin, och så har de ändå 2 idrottslektioner där det bara blir rörelse egentligen. Och jag vet inte, i högstadiet kanske de bara mixtrar liksom. Då kanske det blir en halv lektion där man bara sitter och har det teoretiska och genomgång, när man egentligen kanske bara skulle ut och köra. Men det är ju det. Man har ju liksom läroplanen att förhålla sig till, och man måste ju ta hänsyn till den. Så det är kanske den som gör att läraren blir lite, binder sina egna händer bakom. Alltså de blir liksom fastbundna i det. Så det kan väl mycket väl stämma.
Ja, och din idé är ju inte dålig, men jag tror, precis som hemkunskap, man är så beroende av halvtider och man är så beroende av externa saker. Så...
Jo, men precis. I teorin låter det ju alltid finare och bättre, men sen i praktiken så har man ju något helt annat att förhålla sig till. Så det stöter man ju, det dyker man ju alltid på. Precis som du säger, halvtider. Ja, varför vi inte kunde förlänga våra tider var ju för att det inte fanns mer tid i gympasalen.
För alla ska ju få idrott.
Ja.
Så är det ju. Ni har inte 2 hallar. Vi kommer in på min nästa fråga, och det är ju, vi är ungefär jämn gamla, jag tror jag är 1 år äldre än dig, och när jag var, när vi var yngre, nu får rätta mig om jag har fel här, så att duscha efter idrotten gjorde alla.
Ja.
Men det har lite försvunnit nu.
Det här är en superintressant grej, för så var det ju verkligen, och jag kommer ju från en liten ort liksom, en liten skola, en liten kommun, och där var det ju, och jag höll ju på med idrott på fritiden, och där var det ju verkligen så, man kom ju, alltså jag kom ju kanske ibland en timme innan träningen började, 45 minuter åtminstone, och det gjorde ju alla. Sitter man och snackar om klassrummet och man byter om tillsammans, alla kom ju liksom med vanliga kläder, hade med sig sin väska liksom med fotbollskläder, vad det nu var, man bytte om, satt och snackade. Efter träningen så duschade ju alla, och vi duschade tillsammans och man snackade. Nu känns det ju som att det har blivit mer och mer. För nu har jag ju så små barn. Men jag pratade lite med några kollegor här innan. som jobbade på fritidset att det känns ju så att man kommer ju mer och mer färdigombytt, alltså på fritidsaktiviteterna. Och att man åker hem liksom som man är och så duschar man hemma. Så där tror jag det ligger mycket, om man ska kalla det för ett problem, så tror jag det ligger mycket i det att då de är inte vana vid det på samma utsträckning. De gör inte det på samma sätt hemma, utan på deras idrotter så åker de färdigombytta. Och det märker man ju, det är ju en kamp att få dem att duscha. Alltså även från låg ålder, och en kamp. Och det man får ha individanpassningar. Vissa behöver gå ifrån lite tidigare från lektionen för att duscha, för att få lite i fred och lugn och ro. Vi ser ju på trygghetsenkäter att det är ju otryggt i omklädningsrum. Mm. Alltså så är det ju. Det är ju inget att sticka under stolen med. Vilket gör att vi har ju ett schema att det finns duschvakter. Men när de också kommer upp i lite högre ålder, så som mellanstadiet, då blir ju integriteten blir ju viktigare och viktigare. Vilket är svårt att sätta liksom en vuxen som sitter liksom i ett omklädningsrum. Ja, men så är det. Det blir ju problematiskt även om det är så det behöver vara. Så jag tror mycket ligger i att... Jag tror det ligger i samhället i stort det där, liksom, att man är inte van vid att duscha tillsammans på samma sätt. Och jag menar, vi har ändå, som på vår skola, lite duschväggar och med draperier, så att det ändå ska bli lite... För när jag gick i skolan, då var det ju helt öppna.
Helt öppet, ja.
Och så ser det ju ut, alltså, och så är det ju mycket på... Så i simhallar också är det ju oftast helt öppet. Det kanske är någon liten skiljeväg, men nu som Linköpings nya badhus så är det ju inte så mycket. Det är ju en hel gång liksom, som är helt öppen liksom. Men där tror jag de har gjort som bås också. De har väl kört någon kombination där säkert. Så det tror jag ligger mycket i det där att man inte...
Det första du nämnde, det här med fritidsaktiviteter, kan mycket väl vara så. Och sen finns det en skillnad med fritidsaktivitet som är frivilligt och i skolan.
Mm.
Och det är oftast de som inte håller på med någon rörelseaktivitet vid sidan av skolan som tycker det är mest problematiskt i omklädningsrumssituationen. Och sen det här med att de kommer ombytta till... det är också problematiskt, för man pratar väldigt mycket om, du vet, så här, negativ kultur i omklädningsrum, men det kan finnas väldigt positiva element där också.
Ja,
vet, kamratskap och det där man sitter och snackar skit.
Ja, visst. Och man knyter samman och får lagkänsla. För det är klart, som du säger, det finns negativt också. Och när det spårar ur och det blir, då är det ju fruktansvärt. Man har hört fruktansvärda historier om det. Men det fungerar väl, är det ju otroligt. Alltså jag tyckte ju nästan det var som roligare än själva idrotten, att liksom hänga i omklädningsrummet, snacka och liksom vara med kompisarna i en avslappnad miljö. Som såklart då kan variera, men jag tycker ju att det var ju toppen. Det var ju bara att hänga med kompisarna. Och det försvinner ju, eller har ju försvunnit mycket. Jag tror ju att, alltså jag får ju en känsla av att de flesta kommer ombyta till sina aktiviteter.
Jag har en teori, helt, nu killgissar jag här bara, nu får du se om jag har rätt eller fel. Yeah. Kan det ha med att göra, för mer och mer dyker upp nu att många föräldrar kör sina barn.
Mm.
Alltså de skjutsar dem överallt.
Mm.
Och att det har blivit ett kulturellt skifte där, det var inte riktigt så förr.
Mm.
Kan det ha något med det att göra? Att man känner, ja, men du vet, morsan hämtar mig ändå, så då bara
men
du
kör. Men det kan det vara säkerligen, och i det ligger det ju också att föräldern är inte så sugen på att åka en timme innan och kanske sitta av och vänta där, utan samtidigt om den ska byta om och sådär. Och det är mycket, det är späckat schema hos många föräldrar, det kanske är fler barn som andra aktiviteter. Så då blir det den här, ja men den har fotbollsträning mellan 17 och 18, ja men då är det, då kommer den dit 17. Och den hämtas 18 liksom. Mm. Jag tror det kan ligga mycket i det faktiskt, absolut.
Det är lite synd, för vi kommer komma in lite på det snart, det här med att förr var ju att ta sig till skolan eller idrotten en form av aktivitet.
Mm.
Alltså bara att gå dit, cykla dit och så vidare. Den lilla rörelsen som vi hade, till och med den har börjat försvinna. Mm, mm. Och det är också problematiskt i sig.
Mm.
För nu kommer ju studie på studie som visar att i princip alla rör sig för lite.
Mm, mm.
Barn då.
Mm.
Och ska man göra det, ska man ta ner det ännu mer. Barn som rör sig tillräckligt mycket och äter rätt är ännu färre. Mm. Alltså de som bockar av båda två.
Just det. Och sömnen kommer in där också säkerligen sen.
Ja. Det kommer jag komma in snart på, för det är koffeinintaget som behöver diskuteras. Men det finns en fråga här innan vi kommer in på de frågorna, och det är din roll som idrottslärare. Hur stort och litet än du har i ditt schema är ju att du ska coacha i grupp. Och du ska coacha i grupp, prata om livsstil, det ena och det andra. Och vi pratar ju om det här med teori, att det blir mer och mer viktigt ju äldre barnen blir. Men du har ju fortfarande en viss del i din roll som är att coacha i grupp. Borde, speciellt du som har den legitimiteten, borde en idrottslärare ha livsstilscoachning en till en? Lite som skolsköterskan har sina kontroller. Jag tror det finns lite av sånt element i skolsköterskans roll också. Men om idrottsläraren också får den möjligheten, vad tror du om det?
Jo, men alltså återigen i teorin så skulle det säkert vara jättebra. Och det är alltid bra med en mot en tid liksom, oavsett, och det är ju bara, och jag tror det skulle vara omöjligt att få till liksom, eller ingenting omöjligt, det ska man inte säga, men jag tror det inte blir helt enkelt att få till, beroende på hur mycket, ja men vad som ingår i en 100%, då behöver man ju göra om liksom kanske lite tjänstefördelningen såklart, för det här är ju saker som tar väldigt mycket tid och skulle ta, då skulle man ju behöva ha mindre lektioner, men absolut. Och jag vet ju, skolsköterskan på mitt jobb gör ju ett väldigt bra arbete med det här med hälsosamtal. Det är ju framförallt i förskoleklass att man börjar tidigt med hälsosamtal. Vad är viktigt med det? Ja, men med kosten och sömnen och allt det där. Men det behöver de ju påminnas om ju högre upp, alltså kanske årligen liksom. Så det skulle väl vara en jättebra grej, och det är ju lättare att nå ut kanske då en mot en, och att man inte tar från ordinarie idrottstid, alltså från rörelsen, det tror jag ju är det farliga om det börjar inkräkta mot den. Där behöver det vara full blås när du har en årskurs 1. De behöver kort genomgång som jag var inne på tidigare, och sen bara köra på full blås och gärna liksom hela 40 minuterna långa. Utan där gäller det ju verkligen att ta tillfället i akt som lärare när man har eleverna, att de verkligen ska få röra sig till maximalt. Och blanda in momenten liksom med motoriken. Men det får ju inte vara det där för liksom strikt, och för att ja, nu ska vi ställa oss upp och så gör man en och en, gör den här kullerbyttan och sådär. Det ska ju ske i ett flöde. Därför är ju en innebana jättebra. Man blandar in olika moment. Hänga i ringar och klättra över en plint och på ett visst sätt. Och så kör man en liten genomgång hur man kan göra det mest effektivt innan. Så det behöver vara full blås. Men tanken med individsamtal tror jag är, det skulle ju vara en jättebra för just den här påminnelsen om vikten av både kost, rörelse och sömn framförallt.
För jag tror till och med vi vuxna hade nyttjat av det.
Ja.
Alltså jag hade jättegärna velat ha hälsosamtal. Ja, jag gå igenom mitt liv, bara här gör du bort
det. Ja, precis.
Rätt och fel. Och det finns ju det här med fysisk aktivitet, vilken stark koppling det finns till psykisk ohälsa. Mm. Och det pratas jättemycket om det, psykisk ohälsa. Men jag tycker det pratas för lite om den här fysiska aktiviteten. Så mer eller mindre, mer rörelse, bättre mående. Mm. Alltså en väldigt enkel koppling däremellan. 2 av 10 barn når de rekommendationerna kring fysisk aktivitet idag. Och redan från 4 års ålder ses skillnad mellan könen. Vad tänker du kring en sån insikt?
Ja, det är ju skrämmande alltså när man hör det. 2 av 10, det är ju, om man tittar i en klass då på kanske 25 elever, säger vi, då är det en handfull som liksom som når upp till det, och det är ju, ja, det går inte att säga annat än att det är skrämmande och otäckt, för det är ju vad det har för konsekvenser sen. Alltså det måste ju ja, det behöver ju fångas upp nu. Och jag vet inte, jag är lite dåligt insatt i just idrotts föreningar och sådär, om de har tappat mycket antal. Jag hör ju lite bland som våra elever att man gärna skiftar lite så här, idrott, man kör lite. Ja, alltså, har du slutat på gymnastiken om vad du kan vara liksom. Det känns som att barn har lite svårt att köra länge i samma spår, med vad jag menar liksom, att
det är för mycket valmöjligheter.
Ja, där jag kommer ifrån så var det ju en liten ort, då var det, man kunde välja på fotboll på sommaren och innebandy typ på vintern. Där kanske det var lite för lite valmöjligheter, för det täckte ju absolut inte in alla. Jag menar, som idrottslärare, jag skulle ju verkligen förespråka att sätta sina barnet till exempel gymnastik. Alltså den kroppskontrollen de får med hjälp av att gå på gymnastik och så vidare. Alltså det finns ju inget de har så mycket nytta av i skolan som det är att kunna ha koll på liksom sina armar och ben på det sättet som de får. Det gör ju att du kommer kunna koncentrera dig betydligt mycket bättre. Så en sån... Vi kanske hade en för liten valmöjlighet, vilket det tappade ju såklart vissa. Men det var ju det man gjorde. Och jag menar, jag körde ju fotboll i säkert över 10 år åtminstone, från jag var 5 till jag var 16. 11 år och innebandy lika länge liksom. Man valde den idrott och sen körde man ju på den. Nu är det lite kanske för mycket valmöjligheter, men också att det blir lite, ja, man kör en liksom en halv säsong där, en halv säsong där. Får jag lite upplevelsen av i alla fall att det blir lite för hattigt helt enkelt.
Ja, och det är ju föräldrars fel att man, jag tror inte det har med valmöjligheten att göra egentligen i sig. Nej. Utan det är att man tillåter, alltså man kan ju ha en deal, kolla, om du ska testa brottning nu till exempel, du kör en vecka, sen kör du ett år om du bestämmer dig för det. Alltså du kan inte bara hoppa av mitt i terminen, det funkar inte så, då har du inte du har inte gett en chans.
Nej, precis.
Så jag tror det handlar om att man får välja. Och det här, vet du när man ser det här tydligast? Orientering. Alltså vissa struntar i orienteringen bara för att de inte vill bli leriga och så vidare. Och man får inte så mycket stöd från föräldrarna heller. Och det här är ju grejer som är betygsgrundande. Så kommer de i nian där sen och ska göra något halvtaskigt försök för att de har struntat i det hela, hela tiden. Så jag tror det handlar mer om det här med att man tillåter.
Man har chansen.
Så här, ja, men Marcus, hur känns det? Hur känns brottningen? Men ska du fortsätta? Ja, men du, jag hörde om att... min väninnas kompis kör den här sporten, vill du inte testa det istället? Och det är hela tiden det här testandet, att man duttar lite. Ta det här med strongman, det kan ju inte ha varit superkul de första åren. Alltså det är ju, du har ju sett full effekt efter ett x antal år.
Ja, men så är det ju. Ja, så är det ju.
Så det är ju vilken sport som helst.
Ja, men visst är det så. Absolut.
Jag har ännu mer skrämmande statistik om du vill höra.
Ja, okej.
91% av tonårstjejerna når inte rekommendationerna kring fysisk aktivitet. Parallellt med det här läste jag en annan artikel som pratade om att jag vet inte hur många var det, jag tror det var var tredje tonårsflicka i den studien hade ont i magen en gång i veckan. Det var typ 20% av alla tjejer hade huvudvärk minst en gång i veckan. Och de här tydliga kopplingarna mellan fysisk aktivitet och mående blir bara tydligare och tydligare. Och vi pratade ju lite innan också att det känns som att den här generationen är lite som en testgeneration. Att mycket som vi inte haft tidigare har börjat dyka upp. Och det gör att nya problem dyker upp som vi inte haft tidigare i samhället. Den tog vi, jag ska bara se vilken. Ja, och när du kör strongman så är kosten central. Och jag ställde frågan till dig förut. Jag sa, inflationen måste ju ha slagit hårt på dig. För du äter ju väldigt mycket. Och ditt svar var ju, ja, men du vet, om man kör storkok och så vidare så kan man komma runt det. Men det finns en sak i den här artikeln som jag tycker är lite skrämmande. Och det är att hälsosam mat är ju dyrt. Det kan vi inte komma runt.
Nej, men så är det ju. Alltså, bra grönsaker liksom och svenskt närproducerat kött, alltså så är det ju. Ja.
Speciellt i sådana här tider. Och att det har visat sig att barn som äter bra, det har tydlig koppling till föräldrarnas ekonomi. Så ju sämre ekonomi dina föräldrar har, ju sämre mat äter du. Vad tänker du kring en sån insikt?
Nej, det är ju... Ja, orättvist liksom på något sätt. Att då får ju inte de här barnen och får ju inte samma förutsättningar såklart, beroende på vad, ja, men som du säger, ekonomin hos föräldrarna. Och det är ju, sen går det ju alltid, det går ju, för, alltså som vi var inne på, inflationen är hög och sådär, och då frågar om mitt matkonto har gått upp. Men nej, jag skulle inte säga att det har inte gått upp, och jag äter ju väldigt mycket och jag har ju två barn och en sambo liksom. Att tänker man till och man förbereder och gör det innan, så går det ju att göra väldigt bra mat till en relativt bra peng också. Men det är också det där att då ska ju föräldrarna sätta sig in i det och ha den tiden och liksom livet bara går ju, det bara smattrar ju liksom. Det går ju pang, 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 pang. Jag tror det mycket är det också, för det går ju. Och, för jag menar, att köpa en pizza och köpa snabbmat är ju inte gratis liksom heller. Utan du kommer ju betydligt billigare undan och laga maten från grunden. Men jag tror mycket också är tiden, inte bara pengarna, utan tiden man väljer att lägga på matlagningen finns inte helt enkelt. Eller man prioriterar inte den tiden. Så det tror jag också har att göra med. För även dålig mat kan ju vara väldigt dyr mat. Sådär.
Jag tror mycket blir halvfabrikat, tror jag.
Ja.
Att man försöker komma undan. Sen du vet, det är inte bara tid, det är kunskap också.
Mm.
Om jag gick in på din Instagram nu, jag kan gissa på att du följer ett x antal matkonton.
Jo, men så är det ju.
Som är fokuserade på det du gör. Ja, det här med strongman, vad äter den, vad äter den?
Men jo, men så är det ju. Sen är jag ju, det är ju lite fördelen med det här att jag behöver ju, eller behöver, men jag väger ju en viss antal. Jag väger ju mycket för att kunna förflytta tunga vikter och förflytta mycket. Vilket gör att jag behöver hålla ett högt kaloriintag och det blir ju en hel del dåliga kalorier också samtidigt, för att ibland behöver jag ju bara få upp kalorierna så att säga. Men när man ligger på en sån, jag tränar ju 5 tunga hårda styrkepass i veckan liksom, det är ibland jag drar en lastbil. Du behöver ju liksom en enormt mycket energi i kroppen, vilket gör att för min del, men jag håller ju på absolut högsta nivån också, det blir inte lika viktigt att hålla den här perfekta och strikta dieten hela tiden, utan mycket handlar ju om att få i sig mycket och tillräckligt med kalorier också.
Just det. Och innan vi lämnar kost så vill jag prata om koffein.
Mm.
Nu såg jag att det var tandläkare som slog larm om barn som har fått frätskador på sina tänder på grund av energidryck.
Mm.
Det är väldigt vanligt att jag ser barn i högstadiet gå runt med en stor, inte liten, stor burk energidryck och bara sippa på den hela dagen. Så det är tänderna, men den största påverkan är ju sömnen.
Mm.
Det finns tydlig forskning som visar på kopplingen mellan koffeinintag och dålig sömn. Och som sagt, du är ju en atlet. Sömnen är ju central för dig. Mm. Vad tänker du när du hör det här med att barn konsumerar väldigt mycket koffein, som man inte gjorde förr?
Mm.
Alltså, nu ska jag inte säga, jag vet inte, när började man dricka kaffe förr i tiden?
Ingen aning, men nej, ingen
runt
aning.
20 skulle jag bara gissa nu, runt 20.
Ja.
Men nu tänk att de får i sig 200 milligram i 13-14 års ålder.
Det är ju att det är så mycket, liksom, jag konsumerar ju väldigt mycket koffein, men jag är ju också vuxen. Och småbarnsförälder, och jag tränar ju hårt liksom, och jag har inga problem. Jag somnar ju när jag lägger huvudet på huvudkudden, för att man ligger ju på ett sånt tempo. Men som du säger, ungdomar går och häller i sig, och att det blir ju någonstans, sällskapsdrycken har ju någonstans blivit kanske energidryck. Det är ju, och det är ju inte lite koffein i, så är det ju. Det är ju meningen att det ska vara mycket koffein i, så det är ju, det är klart att det är problematiskt. Och så har man inte, du dricker, om du säger bara dricker energidryck, men gör inte av det något med den extra energin du får av koffeinet. Du blir ju piggare och alertare, det är ju det som är meningen med koffein. Men när du inte gör något med det, utan sitter och framförallt lite senare på kvällen, du sitter och hänger med polarna liksom klockan 9 liksom, och till och med klockan 10, och du kanske egentligen borde gå och lägga dig då, och du drar liksom 200 milligram koffein där, det är ju, tror som 17 att du inte kan somna sen förrän vid 1-2. Och sen ska du upp till skolan och vara på skolan klockan 8.
Och då kommer du inte ens ner i djupsömn heller.
Nej, det blir ju en otroligt ond cirkel liksom. Det är ju, och det är ju ändå en åldersgräns. Jag vet inte, är det 15 eller är det 16 till och med på energi?
De kommer ju runt ändå, men det är 15 år.
Men på något sätt kommer de ju runt det. Ja, visst, att det är andra äldre det är som liksom, köper eller något. Liksom,
det är liksom cigaretter.
Som köper ut. Ja, precis, ja. Nej, men så det är ju, och jag tror ju mycket att det är intaget alldeles för sent på kvällen. Också inte bara att någon går inte här och pimplar det jämt, men att det blir så sent också. Då blir den där onda spiralen, och de är supertrötta när de är i skolan, och sen kanske de sover när de kommer hem direkt från skolan. De har inte haft någon chans att fokusera under skoltiden, och sen sover de när de kommer hem. Och sen så tar de en energidryck till för att vakna till för att kunna göra något på kvällen. Så jag tror det är en ond spiral som bara tyvärr lite går runt.
Mm. Jag har några kommentarer där. Det första är, du är ju en du fokuserar ju på idrott. Alltså jag kan tänka mig, du kan ju dricka hur mycket koffein som helst. Mm. Du sliter ju ut din kropp under dagen. Mm. Du har ju sånt hårt pass.
Ja, men så är det.
Sen är du småbarnsförälder.
Ja.
Packa in allt det här, det är klart du kraschar på kvällen.
Ja.
Men om du har bara suttit på mobilen och bara scrollat.
Nej men precis, för det är ju inget, du behöver göra något med den där extra energin du får. Koffein gör ju att du får extra energi, det tillför ju någonting liksom och till din kropp som gör att du blir mer, ja, du blir ju piggare. Du behöver ju göra något med det där, att bara dricka det för drickandets skull finns ju ingen mening. Du behöver ju liksom få utlopp för den där extra energin också. Det är ju superviktigt.
Vänta, vad heter den här? Är det melatonin? Det här som gör att vissa...
Ja, inte säkert. Ja.
Strunt samma. Men jag kan ta den då.
Mm.
Jag pratade med en elev en gång som sa att hon tog något som heter Sleepy Bears. Mm. Och jag blev genast nyfiken. Vad är Sleepy Bears? Mm. Det lät som en drog först.
Ja, precis. Eller hur? Ja, det låter ju då.
Så hon visade mig hemsidan. Och hon bara, fast de har en hemsida och så vidare. Och jag tänker, jag har ju byggt hemsidor tidigare. Jag hade kunnat bygga den där på en kvart. Alltså den såg professionell ut, men det fanns ingenting som signalerade det här är gjort av läkare, professionell.
Ja, men precis, professionalitet, ja.
Och hon bara, men jag tar det här. Och jag tror det heter melatonin, det här som gör att man börjar somna, det här hormonet som man tar. Utan att göra någon efterforskning så hade hon under ett halvår bara tagit de här. Nu tror inte jag att det där är särskilt skadligt. Men det hade kunnat vara det.
Mm.
Alltså hela internet har blivit som en öppen marknad i vad de konsumerar. Och jag tycker det är skrämmande när man ser hur lätt det är för att få tag i olika kosttillskott och preparat.
Mm.
Och vi vet ju att andra länder har inte samma restriktioner som Sverige. Det är en sak att köpa från Apotek Hjärtat.
Mm.
Det är en sak att köpa kosttillskott därifrån. Men att köpa kosttillskott från den stora webben, man vet ju aldrig vad det är som dimper ner. Ja. Så det kom en artikel som heter Unga medier och psykisk ohälsa 2022. Och jag vill bara säga en till lite halvdeprimerande data till dig.
Mm.
I genomsnitt använder en ungdom idag skärmtid, de har en skärmtid på 7,5 timme.
Mm.
Det är den tiden du spenderar på jobbet.
Mm. Ja, precis. Så är det 7,5 timme, ja. Ja, det är ju i princip en heltidstjänst.
Utan betalt.
Och slå ut det kanske också även på lördag och söndag då. Så det är 7 dagar i veckan.
Det måste bli mer på lördag och söndag.
Ja, precis. Ja. Men det var i snitt då.
Ja, det var i snitt, ja.
Så i snitt då så, ja, nej det är ju... Ja, det är ju otroligt mycket tid alltså.
Och jag tror de största offren här är tjejer faktiskt.
Mm.
Om man tittar, kopplar tillbaka till det där med fysisk aktivitet.
Ja, just det.
Sen står det att unga som använder medier har väldigt lätt till sociala jämförelser.
Mm.
Det är ju vi vuxna också med om.
Ja, absolut.
Jag kan gissa på att det till och med kan påverka dig i din sport. Mm. Alltså när man ser motståndare som man ska möta och så vet man
det där är ju ett... verkligen som inför tävling. Ibland väljer man ju att mörka lite sin form och inte lägga upp, och ibland så lägger man upp, ja, det här lyftet var ju ett riktigt bra, eller någon sån här riktig styrkedemonstration, då lägger man ju upp det. Och såklart har man ju en undertanke med det, för att det ska liksom stressa sina motståndare eller vad det nu kan vara liksom. Eller så lägger man upp ett klipp där man inte gör något, men det är väldigt mycket liksom psykiskt spel och sådär. Och så verkligen att det är ju även en jämförelse som är min sport där. Och vi är stora, oftast skäggiga, skalliga karar liksom.
Och då är du vuxen som ändå kan reflektera.
Ja, precis, absolut.
Det får avsluta dagens samtal, Marcus.
Yeah.
Jag är supertacksam, jag är jättenöjd. Som vanligt har jag lärt mig någonting nytt.
Yeah.
Och efter det här samtalet så får er med lite kostråd.
Ja, det får jag.
Livsstilscoach.
Jajamän. Tusen tack.
Så får du ha en bra start nu på föräldraledigheten.
Ja, tusen tack för det. Kul att vara med.
Jag vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Marcus för dagens samtal. Glöm inte att titta till vår Facebook-sida Pedagogik och ledarskap och även vårt nyhetsbrev där jag publicerar nyheter, sammanfattningar och insikter varje vecka. Vi ses snart igen.